Vi får rulla igång helt enkelt.
Ja, vi gör det.
Ja. Bra, då är det här, då är ni som lyssnar, ni är välkomna till avsnitt 2 i den här podden om Tom Waits. Och det första avsnittet var ju ett liksom litet intro om mig och min kompis och kollega Fredrik, som säger hej nu.
Hej, hej.
Hej, hej. Där vi pratade om vår egen relation till Tom Waits och vilka vi var och lite sådär. Nu ska vi prata om de första skivorna i det här avsnittet. Men någonting som vi insåg att vi glömde bort att säga, det var någonting om namnet på den här podden som vi har bestämt ska vara, man skulle kunna uttala på två olika sätt. Tomprat skulle man kunna säga, eller tomprat.
Precis.
Och det kanske finns ett visst mått av Göteborgs lustighet i det. Men också ganska bra tror jag. Och jag tänker nu när första avsnittet är inspelat så tänker jag. Jag hoppas att vi inte egentligen pratar tomprat per se.
Hoppas inte.
Men det är ändå liksom en signal om att vi förhåller oss ganska fritt till hur vi kan och får prata i den här podden. Så att... jag tror att vi bägge är ganska nöjda med det där namnet.
Absolut. Det är, och det är väl du som får ta på dig äran. För det,
ja, du märkte det där att jag fikade efter att du skulle ge
märkte
mig.
Det, jag märkte det. Jag såg du blicken på dig också.
Ja, det var något svart som tändes. Så här, kom igen. Nu, säg
ge mig
det.
Den här nu.
Ja, ja. Nej, men så det är så den heter helt enkelt. Ja. Och det kanske ni då redan upptäckt om ni... mot förmodan skulle ha hittat det första avsnittet. Så, vilket vi väl hoppas att några människor i alla fall hittar fram till. Så, men i övrigt i det här avsnittet så är det ju inleds det på samma sätt med en liten slinga av Adlon Brothers-Schreiber.
Såklart.
Som vi kommer få fortsätta använda här. Och det tackar vi honom mycket för. Och vi tycker att det är tråkigt att han inte kan lyssna på det. Eller han kan ju lyssna på det. Men eftersom att han är amerikan så kanske han inte får ut supermycket av det.
Jag tror inte han kommer lyssna på så många avsnitt. Jag ska vara ärlig nu, jag tror inte han kommer göra det.
Ja, nej, det kan nog ligga något i det faktiskt. Så. Men det, vem vet, det kommer någon smart AI liksom direkt översätta det här.
Ja, möjligen.
Snart som ommodulerar och lägger om oss. Men ja, det kanske ligger...
Och då jävla kommer han lyssna.
Ja, och då kommer världen lyssna, skulle jag säga.
Absolut.
Då kan vi förverkliga, jag vet inte vad vi kan förverkliga.
Nej, men det vet inte jag heller, men vi får klura ut det längs vägen. Vad är det vi vill förverkliga med den podden?
Ja, men idag i alla fall då, så tänkte vi att vi skulle börja med att prata, och det här sa jag i slutet på första avsnittet, om två skivor som Tom Waits inte vill att vi ska prata om.
Ja, precis. Men å andra sidan vill kanske inte han att vi ska göra den här podden överhuvudtaget.
Det är kanske till och med väldigt troligt att det är så. Ja. Men varför vill han inte att vi ska prata om de här skivorna då?
För att de är inte officiellt utgivna av Tom Waits. Utan det är egentligen demos kan man säga. Tidiga inspelningar av låtar som senare, vissa av dem i alla fall, har hamnat på officiella skivor i andra versioner. Och i annat fall låtar som han har valt att någonstans lägga åt sidan och kanske inte gå vidare med. Men det är ju någonstans låtar av en artist som försöker hitta sin röst, hitta sin identitet väldigt tidigt. Liksom innan det finns någon karriär ens att prata om egentligen.
Ja, precis. Han hade ju uppträtt lite live.
Ja. Men The Troubadour.
Ja, precis. Och det var väl det han hade gjort. Och han hade en manager som hette Herb Cohen.
Precis.
Vad fint att vi sa det simultant här, tycker jag. Och som var manager åt bland annat Frank Zappa och Captain Beefheart, som ju senare kanske kommer få en större betydelse kanske i Tom Waits musikskapande som en inspirationskälla.
Absolut. Frank Zappa får det ju ganska tidigt karriärmässigt, för han är ju ute som förband åt Zappa.
Precis,
tidigt liksom.
Ja, precis.
Och allt det beror ju på Herb Cohen då. Så att det är ju en person som har haft en stor betydelse såklart i den tidiga Tom Waits, men där det sen har liksom skurit sig, får man väl ändå lov att säga.
Ja, men det måste man säga. Och Herb Cohen verkar ju ha varit en manager av liksom den gamla skolan, samma typ som Albert Grossman som hade Bob Dylan, en ganska hård och kantig snubbe som inte är speciellt kompromissvillig och vill ha saker och ting på sitt sätt. Samtidigt som man ju då, måste man säga, om man har Frank Zappa, Captain Beefheart och Tom Waits i stallet, så är det kanske ett intressantare stall att ha en superkommersiella popartister.
Ja.
Det måste ju säga någonting om honom. Men
han måste ju ändå ha varit intresserad, tänker jag, av andra former av uttryck och förstått någonstans att andra former av uttryck kan hitta en publik. Så.
Precis. Ja, nej, men och han framstår ju i den här, vi pratade om att vi bägge två har läst en bok som heter Low Side of the Road av Barney Hoskins. När Herb Cohen intervjuas i den så framstår han som ganska hårdnackat cynisk. Liksom sådär, och tycker att pop- eller rockstjärnor egentligen är ointressanta som företeelse. De tar fram en produkt bara, eller någonting åt det hållet. Går han åt. Men som sagt, med tanke på urvalet artister i anstall så måste det ändå ha funnits, tycker jag, någon form av intresse för det som är lite apart eller lite annorlunda. Eller, jag tänker att det är svårt att se och tänka att man har bara som affärsidé. Nu är ju USA ett sånt enormt mycket större land med tillgång till mycket större publik. Men att man väljer så här, jag väljer de här jävligt smala, märkliga artisterna. För att de tänker jag att jag kan tjäna miljoner på. Då skulle det ju vara, kanske man hellre skulle satsat på Eagles 1971 eller någonting
absolut.
Sånt. Så någonting måste du säga. Men de här skivorna är ju då som sagt, de är utgivna mot hans verkligen uttryckliga vilja.
Ja.
Den första skivan, de heter The Early Years 1 och The Early Years 2. Lite äventyrligt.
Mycket.
Och döpa skivan till det, skulle jag säga. Väldigt bokstavliga titlar kanske, bägge två.
Ja.
Och de är utgivna 91 respektive
93.
93. Och då har ju Tom Waits redan haft mer eller mindre en 20-årig karriär. Inte riktigt 20 år, men nästan år. Nästan 20 år.
Och hunnit byta skivbolag 2 gånger och har säkert väldigt mycket mer tankar och idéer kring vad han vill ge ut och inte ge ut. Liksom. Och är det ändå så att Herb sitter på de här inspelningarna och tycker väl att
precis.
Ja, men det här vill jag ge ut.
Här
och så blir det.
Här kan jag casha in liksom lite, helt enkelt. Och det gick nog ganska bra. Tror jag. Jag tror att han cashade in en del på det och säkerligen då att Tom ändå fick en del pengar.
Det fick han nog.
Tänker jag, för han står ju ändå som upphovsman även om han då inte hade rättigheten själv till inspelningarna.
Men det var ju du som föreslog från början att vi skulle börja med The Early Years. Jag hade inte, tror jag, tänkt den tanken innan du sa det. Att för mig var det självklart att vi skulle börja med Closing Time. Och jag ska också erkänna, det vågade jag inte då, eftersom att du är äldre och du bestämmer det här förhållandet. Så vågade jag inte säga att jag var skeptisk till den här idén. Men sen har jag ju ändå inför det här avsnittet lyssnat och förberett mig och kommit fram till att jag är inte skeptisk längre, utan jag tycker faktiskt att det är rätt att börja med de här skivorna. Men jag tänker, du kan väl kanske börja med att berätta varför du tycker att det är rätt att börja, så kan jag berätta sen varför jag har svängt.
Ja, men
vi slår upp det där fint.
Ja, men mycket. Och jag vill då bara börja med att tacka för att du liksom låter erfarenheten och förnuftets röst påverka dig. Att vi inte behöver ta den diskussionen framöver, helt enkelt.
Vi vet vem som bestämmer det.
Ja. Så då har vi etablerat det, tänker jag, som ett faktum här.
Det finns en trygghet i det också, för båda.
Ja. Nej, men jag tänker att egentligen har du sagt det som är det viktiga. Så att här, det är ändå liksom kronologiskt för det tidigaste som finns inspelat. Det kan ju hända att det finns något kassettband någonstans på någonting när han spelar live eller sånt. Men det första som är som är sparat tydligt för eftervärlden. Med
vettig ljudkvalitet ändå. Ja, liksom. Ja, precis.
Precis. Mm. Och att det intressanta tycker jag ju är just att amen, här hör vi en artist i sitt vardande som är på väg och försöker hitta en röst. Och i en del spår på skivorna så är det väldigt tydligt vart det är. Och i en del spår så är det grejer som han amen, kanske går tillbaka till någon enstaka gång. Det finns till exempel, tycker jag, mycket mer tydliga countryinslag på flera låtar på de här två första demoskivorna.
Mm.
Som inte avsedde att vara demoskivor. Det var ju demosar som man väl inte visste var de skulle ta vägen kanske. Det fanns ju inget skivkontrakt då, utan man spelade in det här och försökte väl hitta ett skivkontrakt med hjälp av dem. Så att det, är väl, ja, men det var väl skälet till att jag tänker att om, eftersom att vi ändå gör en kronologisk berättelse och går igenom skiva för skiva, så tänkte jag att det är intressant att börja med dem där, för att det är ändå där vi hör honom fröt till det som blir om vi gör det enkelt för oss, den första Tom Waits, 70-tals Tom Waitsen, och sen så det som ju vi även pratade om i förra avsnittet, att den på 80-talet blir den Tom Waits som man kanske också har fortsatt att vara.
Mm.
Så att säga att här finns det en tydlig uppdelning. Så att ja, men så det var min tanke med att ändå vilja börja prata med dem om de här skivorna. Och sen så ska jag inte sticka under stol heller med att jag tycker att det är två stycken åtminstone bitvis väldigt bra skivor med väldigt bra låtar. Jag lyssnade ju hade lyssnat på Tom Waits, men de här två skivorna, jag vet inte om det kanske för att jag bara hade tänkt att de hette The Earlier, så tänkte jag att det här är någon slags samlingsplattor. Mm. Och jag har aldrig varit speciellt intresserad av samlingsskivor av olika slag. Och det har vi faktiskt inte pratat om. Men det finns ju några samlingsskivor och de har jag tänkt att vi hoppar över. Det finns någon som heter The Island Years till exempel. Mm. Men det är de låtarna som är med där kommer vi, om vi är intresserade av dem, har berört dem. Däremot tänker jag att vi ska med liveskivorna. De officiella liveskivorna. Vad säger du om det, Fredrik?
Eftersom att du älst så håller jag med om
det. Ja, just det. Nu hamnade vi där på en gång. Så. Ja, men det kan vara öppet för, det kan vara öppet för diskussion. Men sen så blir det som jag vill.
Ja, precis så.
Ja. Nej, men de här två första skivorna är som sagt det demos här och så vidare. Men just det, du skulle berätta om varför du svängde.
Ja, jag tror att från början så hakade jag nog upp mig lite på den tanken att ja, men det är så tydligt att Tom Waits inte vill att de här skivorna ska finnas, och därför kändes det märkligt att vi börjar i den änden någonstans. Men sen tänker jag samtidigt så här, börjar fundera på varför gör vi den här podden, och någonstans så är det ju ändå två superfans önskan att någonstans lägga ett pussel kring en artist som för oss är en gåta för många. Och där artisten själv vill att det ska förbli så, givetvis.
Mm. Mm.
Och ändå så har vi bestämt oss för att vi vill göra den här podden. Mm. Även om Tom Waits kanske tycker att den typen av poddar inte borde existera. Så är det vår önskan att någonstans lägga ett pussel, bättre förstå det här. Den här människan och den här konstnären. Och lite på samma sätt är det väl med den här boken då, Barney Hoskins, som vi har pratat om, som ligger här på bordet. Att när Tom Waits säger att prata inte med Barney som skriver den här boken, så säger han ju ganska tydligt egentligen att han inte tycker att boken ska existera. Och där någonstans så är väl vi närmare Barney än vad vi är Tom. Att vi bestämmer oss ju för att gå den här vägen, att vi gör den här podden och vi lägger det här pusslet ändå.
Mm.
Och när jag återvände till de här skivorna så blev det två saker blev tydligt för mig. Det ena är att de är betydligt bättre än vad jag minns dem.
Mm.
Så. Och det andra är att utifrån den tanken att vi någonstans vill lägga det här pusslet, så tycker jag att de är ganska viktiga bitar i det. Jag tycker att jag får en större förståelse för det som blir Closing Time och det som blir de första skivorna genom att faktiskt lyssna på de här tidiga demoinspelningarna.
Mm. Mm. Så och det blir ju extra tydligt också då genom att på bägge skivorna, framförallt på den som heter Earlier 2, så är det ett stort antal låtar som dyker upp på senare skivor. Den första som heter Early Years 1 då. Där är det bara några lite färre låtar, men de är också bara låtar som bara dyker upp på hans första skiva.
Ice Cream Man och Virginia Avenue som är med på ettan. Och som också är med på Closing Time. Är det fler låtar till och med?
Ja, det är några någon, till, två eller tre till. Om vi fuskar lite snabbt här så kan man se att det är Midnight Lullaby och Little Trip to Heaven också som är med, medan resten av
som också är med på Closing Time, ja, precis.
Mm. Precis, medan som sagt på Early Years 2, där är det nästan lite omvänt, att där är det bara 4-5 låtar som aldrig dyker upp på någon skiva. Men där är det också låtar som då kanske är frön ännu lite mer framåt mot skivor som ligger lite längre framåt i tiden då, som är en Closing Time som ligger ganska tätt in på.
Det kanske också skvallrar lite grann om hur mycket material som faktiskt fanns att tillgå. Det faktum att det dröjer 2 år mellan de här utgåvorna, det kommer ändå en 2a där det nästan uteslutande är låtar som sen har givits ut på. Att det kanske inte fanns en sån tanke från början, menar jag, utan att han skrapade det som kändes nytt och unikt för ettan och kände sen att okej, det här verkar folk vilja höra, vi ger ut en 2a. Och då fick det mer bli just demoversioner av låtar som sen har sett dagens ljus i andra versioner. Det är min gissning.
Och jag hörde den här skivan, Early Years 1, hörde jag första gången. Jag kan ha varit 1999, ett shout-out till en bekant. Jag gick på Kulturamas fotoutbildning då. Och Magnus Kramer, som är fotograf, han spelade den här kanske i mörkrummet eller någonting. Och jag kände liksom att det här var både någonting bekant och någonting obekant, och så frågade jag vad det var. Jag kommer inte ihåg det här ordagrant så, men hur som så sa han att det där är Tom Waits. Jag var så här, vad är det? För som sagt, jag hade dömt bort dem som kanske någon slags samlingsskivor och inte brytt mig om dem överhuvudtaget. Och sen så tog jag tror att jag fick låna den första av honom och så spelade jag den. Ja, till min frus stora glädje kanske jag tog hem. Min fru, hon genom mig så har hon ju en relation till Tom Waits, men hon tycker kanske emellanåt att han är lite jobbig att lyssna på.
Ja.
Men de här två skivorna, de tycker hon verkligen om. Och det kan ju också vara ett skäl. Så här, jag vet inte, jag funderade på om de här skivorna är en bra ingång till att börja lyssna på Tom Waits. Eller om man istället ska börja i någonting som är mycket mer Tom Waits. Alltså börja senare, som är mer utmanande. Här är det mycket mer traditionellt och humor på ett kanske annat sätt. Humor finns med i Tom Waits musik framåt, skulle jag säga, hela tiden. Men här finns det en del som verkligen är så här, en del låtar som är tongue-in-cheek på något sätt. Sådär, gjorda med någon slags glimt i ögat och lite för att de är lite roliga typ sådär. Men som sagt, när jag nu gick igenom dem igen också inför det här avsnittet och lyssnade på dem hemma, så var då var min fru så här, åh gud, de här skivorna är jättebra, typ så. Så att för en kategori lyssnare så är det kanske bra, en bra ingång.
Samma kategori som kommer vara med oss i avsnittet om Closing Time. För det är också en platta som väldigt många som kanske inte gillar Tom Waits har som sin favoritskiva bland de officiella utgåvorna.
Precis. Och annars så skulle jag ju liksom rekommendera egentligen att dyka in senare i hans karriär och för att sen titta bakåt, som jag själv upptäckte Tom Waits liksom, när han var den Tom Waits the second, så att säga, 80-talet Tom Waits, och sen så kunde jag titta tillbaks efter det. Och det är lite också vad vi gör i det här programmet.
Ja.
Men som sagt, det är två skivor, men jag tänker att vi
det blir ett avsnitt.
Det blir ett avsnitt.
Ni får väl ha överseende med om vi ibland rör ihop det. Jag sitter och kollar mina anteckningar här. För de flyter ju onekligen ihop lite grann. Ja. Vilka låtar som är på vilka.
Ja, precis. Det märkte jag när jag lyssnade in dem också. Att det var någon som jag var så här, jaha, låg den här på två? Ja. På Öljers två. Jag trodde den var på ettan. Och det tänker jag är okej. Att det får vara så. Men... vad heter det? Vad säger du? Tycker du att det är någonting som kännetecknar de här skivorna, Fredrik? Vi har ju varit inne på såklart att det är demos och sådär, men du pratade ju om en artist som försöker finna sin röst.
Jo, nej, men det som kännetecknar dem är väl, tycker jag, att det spretar ju onekligen ganska mycket. Mm. Vilket ju kan vara... Jag tror att första gången jag lyssnade på de här, och det var ju också lite med det minnet som jag... För jag har inte lyssnat jättemycket på Early Years 1 och 2, för att jag fastnade liksom inte riktigt då.
Mm.
Och jag tror att mitt problem var nog att det spretade för mycket. Och att jag kände att det finns liksom... men det finns ingen riktning. Nu när jag återvänder till dem så känner jag att det är väl en del av charmen. Det är inte jättekonstigt att det inte finns en riktning. För det är ju inte officiella skivor utan det är ju ett hopplock. Liksom. Det jag tycker hörs väldigt, eller det jag hör när jag lyssnar är ju, och vi var ju inne lite på det, med karaktären Tom Waits. Att det är ju inte bara en artist som försöker hitta sin riktning, sin identitet i musiken, utan jag får ju också en känsla att det är en person som försöker hitta vilken roll ska jag spela, vilken karaktär ska jag satsa på att gå in i.
Mm.
Här är han ju inte helt hundra på det ännu. I vissa låtar är han ju nästan lite Towns Van Sant liksom.
Lite västkust 70-tal singer-songwriter,
ja, precis.
Liksom så.
Mycket, mycket snällare, mysigare än saker som han har givit ut vid senare tillfällen. Och jag tror att vissa av de här låtarna kan man ju ganska tydligt höra. Jag tror jag kan gissa mig till vilka låtar han absolut inte vill att vi skulle höra, faktiskt. Och det kan vi prata mer om senare. Och sen när det kommer till demoversionen av låtar som vi hör på senare skivor, så är det även där ganska tydligt att han är ju inte helt säker ännu i riktigt hur han vill paketera de här. Han har en historia att berätta, men hur ska den berättas? Det är väl kanske där jag upplever att det spretar.
En stor skillnad mot det som kommer är, tycker jag, att det är väldigt mycket mer gitarrbaserat här. Och det har man förstått om man läser liksom, om den här boken vi pratar om, Bonnie Hoskins. Att i början så var kanske gitarren hans första instrument. Jag tror att de flesta som har en bild av Tom Waits, om man tänker på något instrument, tror jag att de flesta tänker piano.
Ja.
I första hand, så att säga. Vilket ju är sant framför allt för 70-talsskivorna.
Ja, och så det är tydligt på de här skivorna också, Early Years 1 och 2, att det är ju framförallt, tycker jag, i de pianobaserade låtarna där det känns som att där är han ju närmare kanske den karaktär som vi möter på 70-talsskivorna.
Det uttryck han har. Absolut. För att det är också så med rösten, så är det ju både bildligt och bokstavligt att han hittar sin röst. Så tror jag att på vissa av låtarna på de här två första skivorna så sjunger han nog kanske mer oförställt än man nästan någonsin har sjungit på senare skivor. Det vill säga,
du tänker på Early Years nu och Closing Time, att det, eller...
Ja, precis. Alltså, Closing Time är ju också en sån där han använder, vad jag gissar,
är hans riktiga röst.
Så. Men de många som tänker på Tom Waits, de tänker nog på liksom den här grymtande sången och mörka. Det känns som att man vill harkla sig ibland när man hör på det. Eller att han sjunger i en falsett som är vinande på något sätt. Liksom så. Medan här så finns det låtar där, ja, men som verkligen är tidigt 70-tals singer-songwriter med en akustisk gitarr och en röst som är ganska oförställd och ganska rak. Liksom så. Men också, apropå det som liksom komma skall då, så småningom, så även på de låtarna som jag tycker är liksom mycket mer country-betonade, som är egentligen flera stycken, men ett typexempel kan väl vara Looks Like I'm Up Shit Creek Again, som är, ja, det hör man väl bara på titeln på något sätt, att det är någon slags blinkning till, till någon, någon slags country, country-historia. Men flera låtar liksom i här i början, Had Me a Girl, som är en rolig sång. Det är någon slags sång som motsvarar Lou Bega's Mambo Number 5. Han räknar upp tjejer han har träffat och han,
det är som
man
att
har
han tävlar olika... i nödrim där också.
Ja, det gör han, det gör han verkligen. Men flera av de låtarna är gjorda med verkligen någon slags, tycker jag, glimt i ögat, eller tongue in cheek som man säger på engelska. Att han vet att han leker med någon slags genre. Jag tycker att det låter liksom att han är väldigt självmedveten om att här plöjar jag till det och nödrimmar en del och så vidare. Och det görs med en humor. Och humorn har ju... Som sagt, den återkommer, tycker jag, emellanåt på varje skiva, mer eller mindre på något vis. Sådär. Men här är det en annan typ av humor. Det här är en referenshumor. Och man kan tänka, när man tänker framåt, att han håller också på med någon slags lite så här referensvärldar. Cirkusvärldar kommer det dyka upp framöver. Och freakvärldar och... skumma hamnar i Singapore och allt vad det kan vara. Det är också någon slags referenssaker. Men här blir det mycket mer en direkt referens till någonting som också är samtida med honom. Senare så blev han ju, under 70-talet så blev han ju någon som kanske ville framstå mer som en man som var en anakronism, som var liksom en 40-tals jazz-trubadur. Eller någonting i den stilen, både i, liksom, i image utseendemässigt och i karaktären han hittade. Så att säga, som är lite otidsenlig. Egentligen är liksom en figur som är passé. Det här är inte någon som är hipp på ett tidsmedvetet sätt. Han är hipp på ett helt annat sätt. För det var nog väl just hipp han ville vara. Men i en jazzbetydelse. Liksom. A hip guy typ.
Jo, men verkligen. Det är ett bra exempel, tycker jag, just med Had Me A Girl, på med lite det här just att finna sin röst och bestämma sig för hur man vill paketera någonting. Att det, ja, men det, för mig är det också ett tydligt exempel på en artist som någonstans vill kunna använda humorn som ett verktyg, liksom som en del i skapandet. Det blir tydligt redan där. Sen, som du säger, han kanske använder humorn på ett annat sätt senare. Men att den finns där, det tycker jag blir tydligt i den låten. Jag gillar den låten väldigt mycket, Hand Me A Girl.
Kanske att den är, som några andra låtar också, är att de är lite för långa.
Ja, den är väl över 5 minuter.
Ja, sådär. Och det är något omkväde eller refräng eller vad man nu kallar det, som återkommer. Jo, kanske mer än vad
några gånger för mycket. Ja.
Mer än vad som behövs, så att säga.
Sen glömmer han ju texten vid något tillfälle också. Ja, det är ganska roligt. Ja. I had me a girl in.
eller så är det, tänk om det är så smart att det är en antyder om att han haft så många tjejer så att han kan liksom
kan
inte
vara.
Riktigt komma ihåg.
Ja, så skulle det faktiskt kunna vara.
Kanske självmedvetet där också. Mm. Vem vet.
Det är omöjligt.
Som sagt, jag tycker det är ett bra exempel på åt något håll. Han är på väg, men han valde inte den exakta vägen, utan han valde ett sidospår, eller det där var ett sidospår som han sen inte valde att fullfölja, så att säga. Men som sagt, jag tycker ju att det är flera låtar som är, de är gitarrbaserade, de är singer-songwriter, och i flera fall tycker jag de är väldigt bra. Alltså hela inledningen, Going Down Slow, Pontius Lament, I'm Your Late Night Evening Prostitute, den är en låt som jag tänker pekar framåt.
Ja.
Senare, en av hans mer kända 70-talslåter heter ju Christmas Card from a Hooker. Han ikläder sig rollen som att han är en prostituerad kvinna, vilket kanske inte är den självklara utgångspunkten att ta. De här spelas in 71 och 72 va, tror jag.
Ja, precis. Så han är någonstans 21 omkring där omkring.
Ja, född 49 ju, så ja, men ja, 21 till 23 ja. någonstans där. Borde han ju vara. Men medan andra låtar, som du säger, ju liksom att alltså, tycker jag mycket mycket tydligare pekar framåt. Ja, men framförallt första skivan då, såklart Closing Time, som också då, om man jämför med senare skivor, är lite mer traditionell och lite mer rak, eller vad vi nu vill kalla den för. Ja, kanske inte rak, kanske inte rätt ord.
Nej, det är det väl inte heller. Framförallt så är den ju... han är ju på något sätt krånglig redan från start. För det som sticker ut är att den ligger ju så fel i tiden någonstans. Alltså Closing Time. Så på det sätt, och ändå så lyckades den landa rätt någonstans. Ja. Men det är ju tydligt redan där att han är ju inte någon artist som är intresserad av att göra det som andra gör. Så att där är han ju liksom unik redan från start på något sätt. Men ja, den är väl definitivt mer lättsmält än väldigt mycket av det han gör på 80-talet. Eller kanske egentligen ännu senare, så kan vi verkligen prata om att han börjar göra en del svårsmälta grejer.
Ja, ja.
Ja,
nej, men verkligen.
Nej, men rak kanske inte är fel ord. Inte i Tom Waits värld så är det väl rakare.
Ja, ja precis. Och då, så är det. Sen så är det ju liksom, det finns ju... tolkningar av den här då, som sagt, på låtar som kommer in senare. På Your Years 2 så finns Hope I Don't Fall In Love With You en tolkning som jag nog tycker kanske är bättre än den som kommer sen. Finns en tolkning av, eller tolkning, tolkar man sina egna låtar? Nej, det gör man inte. Men en version,
möjligen,
så ska vi säga.
Möjligen, du kanske kan göra tolkningar av dina egna låtar.
Ja, men då, då måste det vara av låtar man redan har gjort.
Ja, precis.
Första gången
det var så du menade. För det var det jag tänkte, om du menade att albumversionen är en tolkning av den. Nej, men okej, då fattar jag. Nej.
Nej, men Old 55, som jag också är en fin låt. Men också tycker jag ett exempel på den här raka låten. En ganska rak text om en man som typ är kär i sin bil.
Mm.
Och ut och åker, och som också Tom Waits, det här har vi inte sagt, men Tom Waits har ju väldigt få, eller ska vi säga egentligen eget namn, så har han ju inte någon hit.
Nej, det har han ju inte.
Han har några låtar som kanske några känner igen från filmer och sånt här. Underground är med i den här animerade robotfilmen. En barnfilm som handlar om robotar, vars namn just nu är ur huvudet på mig. Och det liksom, där fick ju mina barn en ingång till när jag satte på en Tom Waits skiva sen, så här är ju den här låten från där. Men han har ju inga hits.
Way Down in a Hole känner folk kanske igen från The Wire säsong 2.
Precis.
Men det är ju inga super... Det var inte jättemånga som såg The Wire heller.
Nej, precis. Nej, men och vi pratar ju framförallt inte liksom några som har liksom placerat sig på listor egentligen.
Nej.
Det har några album har gjort det. Så framförallt ju längre fram i tiden vi kommer. Men han har ju inte några... hits, men Old 55, den, och det kommer vi väl in på i nästa avsnitt också kanske, den gjordes ju av
Eagles,
ja, en version som han verkar inte jätteförtjust i The Eagles själv, men han verkar nöjd med att de drog in lite pengar åt honom.
Ja, det är han säkert, absolut. Old 55 tycker jag är ett exempel på det motsatta på de här early years, att den tycker jag är ganska platt på Early Years, och sen tycker jag att den är fantastisk på debutskivan. Så, där känns det som att nästan när jag hör Early Years-versionen så hade jag tänkt att den här borde du skrota. Men sen hittar han någonting och paketerar den på ett annat sätt på debutskivan som jag tycker är så mycket bättre.
Ja, nej, men det tror jag nog absolut att jag kan hålla med om den bedömningen. Jag tycker att den är charmig, kanske på första skivan också. Jag är ju en sån som ofta gillar, men jag kan tycka med om Bob Dylan att hans första skiva med bara akustisk gitarr och sång. Det är liksom minst lika spännande som hans senare skiva med. Och när man nu sätter det här i en kontext, i en tidskontext och ett perspektiv, så är det roligt att höra om liksom avskalade fröet. Men vissa saker som den, tycker jag, jag håller med om att den blir bättre sen i den riktiga versionen. Mm. Den, hans egna godkända version. Och om man nu ser många spår framåt, är det så att man ser, är det någonting som saknas? Ja, kan man väl kanske svara på en gång på den, eftersom att han nu liksom gör om sig till 80-talet. Herregud vad vi tjatar om att han kommer göra om sig.
Det märks att vi vill dit.
Ja, precis. Det är, ja. Jag tänker att det är det. Det experimenterandet ser vi inte, men det är väl inte någon riktig sån här, för det han också har återkommit till, oavsett period, oavsett om det är 70-tal eller 80 eller 90 eller 00-tal, är att han ofta har någon låt med som är där han bara pratar över ett ackompanjemang, så att säga. Han, ofta på 70-talet över ett jazzigt ackompanjemang, så pratar han sig igenom en låt. Och det finns väl inte någon sån låt med.
Nej, det gör det inte. Det är jättekonstigt att vi inte har nämnt överhuvudtaget hur influerad han är av liksom beatpoesi och Jack Kerouac. Och
jag tror att vi sa det i första avsnittet, vi sa jättehastigt Frank Sinatra, beatpoesi och så vidare. Men,
ja, du kanske nämnde det.
Ja, men det var ju verkligen bara i förbifarten. Mm. För det är ju väldigt
centralt i, särskilt 70-tal skulle jag säga.
Ja.
Nu ska sluta tjata om 80-talet lite grann.
Precis, och vi kan faktiskt till och med hoppa in, tänker jag, på 00-talet, fast då kommer en skiva och den blir intressant hur vi ska göra med den när vi väl kommer dit fram, apropå att vi längtar framåt.
Ja.
Orphans som är uppdelad på tre skivor som egentligen är outgivet material, men däremot outgivet som han själv då har valt ut och vill att man ska höra. Där är det ju med en text av Jack Kerouac, men jag är osäker på när den är inspelad, för de är ju inspelat, jag tror att mycket är från 90-tal, tror jag, på dem.
Det är mycket som skivorna. Är 90-tal, men absolut inte allt. Utan det är...
Men som sagt, det jag tänkte bli intressant där, det är om vi ser, ska vi bedöma det som en skiva eller som tre olika skivor? Ja,
som med mycket annat blir ett senare problem. Med.
Japp. Vi får se. Men som sagt, i alla fall så tänker jag att det spåret, det syns inte här än. Det kommer på lite senare skivor, att han liksom håller på med någon slags beatpoesi över ett jazzigt komp.
Ja, men precis. Alltså, de här två skivorna är väl ändå generellt betydligt mindre jazziga än det som blir debutskivan. Det finns ju där, men verkligen inte i alla låtar.
Nej, precis. Nej, men jag håller, det håller jag med om. Så man kan höra det, tycker jag, lite grann i en del, alltså sättet han spelar piano på dem. Att han är på väg åt mer ett jazzigt uttryck. Liksom så. Men det är ju inte alls självklart. Och liksom, det är därför som sagt, det var därför jag tänkte att det är relevant att ändå börja med de här skivorna. För att, och vilken väg väljer han? Liksom, vilken stig väljer han och trampa vidare på? Men det där med liksom beat-influenserna är ju, så är det ju väldigt mycket på de tidiga. Och det är ju också att han tillåter sig, eller vill vara, en anakronism. Liksom så att han vill vara, han bryr sig inte om det uttryck som gäller idag på ett sätt som egentligen är mer punkigt än vad punken var, som kanske är samtida med några av hans 70-talsskivor. Det struntar han fullkomligt i. Då gör han jazz som han stod i en källare i New York 1952 istället. Liksom så. Eller lite senare kanske, om vi nu ska ta beatpoesin just som en referens, så kanske i slutet på 50-talet snarare. Men ja, och för de som inte är bekanta med beatpoesi, så är väl, alltså, det kända verket är väl Jack Kerouacs På drift. Det är den liksom stora, men det finns massa författare, Lawrence Ferlinghetti, Ja, det finns massa olika personer som dyker. William Burroughs.
Som han samarbetar med senare till och med.
Precis. Och William Burroughs var ju apart kanske även inom beat-poesin.
Skev karaktär.
Mycket så.
Uttrycka det milt.
Ja, han skrev en bok som filmatiserades så småningom av David Cronenberg som heter The Naked Lunch. Mm. Som är... ja, men den är nog kanske inte helt opåverkad av vilka droger han intog under skapandet av den här boken. Och William Burroughs är också känd för att han...
Tänk att våga så påfilmatisera den boken.
Ja.
Tänker jag när jag läste den. Ja. Jag hade sett filmen först.
Ja, okej. Ja.
Och den är ju bra. Liksom. Mm. Det är en fin Cronenberg-film. Men när man läser boken så kan jag verkligen tänka, alltså, vem...
Kom på
idén att det här ska vi filmatisera. Det kan verkligen snacka om ofilmbar egentligen.
Ja.
Men ja,
ja.
Men också att fick emot det.
Ja, annars är jag också mer som en parentes. William Burroughs är känd för att han sköt sin fru i någon slags fyllelek inspelad av Willem Tell. Han skulle skjuta, om det nu var ett äpple han hade sett på hennes huvud.
Det var ett glas, va?
Ett glas var det väl. Ja, det rimmar mycket mer med William Burroughs också. En dum idé till att börja med bara att ställa ett glas på någons huvud. Men sen,
vi tycker att det är fel. I den här podden tycker vi att det han gjorde var fel.
Vi tar avstånd från
det. Det.
Ja.
Vi tycker inte man ska göra så. Nej. Ingen av oss.
Nej, det, så är det. Men det slutade med att han då satt ett skott i hennes panna.
Ja. Och fick leva ett liv på flykt sen under ett antal år i Mexiko, va?
Precis, precis. Och han förekommer i de här Allen Ginsberg har vi inte nämnt heller. Alltså, de förekommer i varandras liv, de här karaktärerna, i allihopa. William Burroughs är väl Old Bull på driftböckerna. Mm. Och det finns liksom, man vet vilka... har man en nyckel så går det att se, det är en slags nyckelromaner verkligen. Så där man kan se vilka... ganska lätt se vilka alla de här olika karaktärerna är.
Mm.
Och väldigt, väldigt tydstypiskt om... alltså man tänker att The Beat Generation eller beat-poetiken, poesin och sådär, är väl inspirerad i sin tur av The Beaten, alltså en förlorad generation som Hemingway kanske skrev om i Och solen har sin gång. Signifikativt i bägge fallen är ju att det är en efterkrigstid. Liksom så, kanske med en generation som värderar om saker efter ett första världskrig i Hemingways fall och den rörelse som fanns i Frankrike och sådär. Och i Jack Kerouacs fall så handlar det om efter andra världskriget när man välståndet ökar och materialismen tilltar och en del människor söker då andra värden och vänder sig mot buddhism och sådana saker. Men, och som sagt, att Tom Waits var influerad av det här, kanske inte av egentligen av den här andliga buddhistiska biten som finns i en del av Jack Kerouacs böcker väldigt tydligt.
Det tror jag verkligen inte. Att han
utan
var.
Mer den här pådriftgrejen. Man åker bil genom ett USA på dag eller på natt och man kanske knaprar några piller som gör att man orkar hålla sig vaken. Och man dricker och man sitter i en källare och knäpper med fingrarna och gungar med huvudet till något jazzigt som står och läses upp eller spelas upp på scenen. Sådär. Det hade han nog gärna varit en del av.
Det tror jag, själv. Absolut.
Samma sak som även Charles Bukowski tänker jag, en inspirationskälla. Men det får vi säkert själv återkomma till. För det skulle man ju kunna tänka sig att den personen som man...
kanske mest egentligen av de här som vi har nämnt nu, kan jag tänka att Charles, skulle man nämna en författare som kanske har haft extra stort avtryck, tror jag att det är Charles Bukowski.
Ja, precis.
Och det kommer vi återkomma till. Mm. Inte mig emot.
Nej.
På något sätt.
Inte.
Men egentligen kan man väl också sammanfatta, Tom Waits är ju, tänker jag, en artist som har både då och senare tydligt tagit väldigt mycket influenser både från litteratur och från film. Inte liksom bara influerats och tagit idéer från annan musik utan hela tiden tagit idéer och influenser från andra uttryck också, teatern också.
Ja, verkligen, verkligen. Och det blir ju tydligare, du sa ju där att han kommer samarbeta med William Burroughs så småningom och han kommer göra musik till teaterpjäser så som är, det är tre skivor faktiskt som är, bygger på att han har skrivit musik till teaterpjäser. Varav det egentligen kanske är tydligast i en av de skivorna. Men det kommer mer om det så småningom. Så, vad har vi mer på Early Years?
Ja, vi har ju varit inne här och diskuterat lite innan avsnittet och funderat lite på det här med hur vi ska förhålla oss till att sätta betyg på skivorna och välja ut favoritlåtar. Mm. Och det här är väl lite sådär, nu slänger jag ur det här i podden så får det verkligen bli work in progress. Så det är väl lite grann frågan hur vi ska tänka där. Vi har ju varit inne på en femgradig betygsskala. Men också att vi kanske inte nödvändigtvis känner oss tvungna att sätta betyg på alla skivor om det inte liksom känns möjligt eller rimligt. Men det är frågan om vi ska försöka oss på det.
Ja, men jag tänker att vi kan försöka oss på det. Men jag tänker att man också behöver kontextualisera det lite grann på något sätt. För jag tänker att eftersom att Tom Waits är en artist som för mig är ett eget liksom, universum, ett eget musikaliskt universum, så liksom blir det blir en Tom Waits-skala inom Tom Waits. Det här, när vi pratade lite innan så tänker jag tänker liksom likadant om ett band som Beatles. Alltså de går egentligen nästan bara att jämföra med sig själva.
Jättekänt band.
Ja, eller hur? Ja, det finns flera.
De var ju stora på 60-talet.
De var stora på 60-talet. Och betydde en del också musikhistoriskt. Ja, det gjorde de, absolut. Men kanske faktiskt inte så mycket för Tom Waits.
Nej, det är inte jag heller så säker på att de gjorde.
Nej, det är i alla fall inte någonting som vi kan höra några tydliga spår. Jag
tror nog Stones hade större betydelse där i så fall.
Men det kommer vi också återkomma till. Att det är tydligare.
Också stort band på 60-talet och 70-talet.
Ja. Och också inflytelserika.
Ja, absolut. Säga,
för er som inte känner till Beatles och Rolling Stones så kanske vi...
Men som ändå lyssnar på den här
ja, man vet ju aldrig vad det är för kufar som hittar hit. Ja. Så. Så att jag tänker att om man säger att det här är en trea, då tänker jag att då är det i en Tom Waits-värld.
Får jag fråga där bara? Tänker du då, är det en trea för ettan och tvåan? Alltså du ger ett samlat betyg för...
Ja, jag tycker nog att Early Years 1 är lite... Jag vet inte, åtminstone intressantare.
Det tycker jag också.
Ja, för att det kanske är tydligare där det här sökandet som vi har pratat om. Jag tycker det finns en del jättefina låtar på Early Years 2 också, men... Men där är det mycket också, eftersom att det också är mycket mer som görs i nya tolkningar på senare, så tycker jag att Early Years 1 är lite mer spännande. Men det är också så att jag inser nu, när jag tänker på det här, om jag nu säger att det här är en egen butiksskala, då betyder det att borde jag kunna sätta en etta på någon skiva. Kommer jag göra det på någon tomatskiva? Ska jag vara helt ärlig så? Nej.
Nej,
det kommer jag ju inte. Men jag kan ju inte sätta betyg på alla skivorna att de är 3-5. Det
blir ju en ganska ointressant podd då, tänker
jag. Ja, och då skulle vi kunna ha en skala som är 1-3.
Ja.
Där 1 är skitbra. Eller 1 är bra. 2. Ja, det är riktigt bra. Och 3. Ja, det är det här. Missa inte det här. Och det,
nu mår man.
Ja. det blir ju också missvisande på något sätt. Så jag vet inte hur vi ska förhålla oss till riktigt, och det kanske kommer bli tydligare när vi utvecklar det här vidare. Jag hoppas
att det blir tydligt för lyssnarna att vi borde haft det här samtalet innan.
Ja, men jag tänker att de tycker att det är sjukt spännande att få följa med oss i den här, när vi tänker högt här. Jag tänker att i min värld skulle nog Early Years 1, det är nog en 4. Jag tycker att den är väldigt njutbar. Och jag tror ändå att jag kanske... man får släppa den här tanken lite grann på att Tom Waits... Det finns ju andra referenser, såklart. Man kan ju inte liksom sätta honom helt och hållet i ett eget universum. Men att den är... Ja, Att den är en 4 och Early Years 2 är en 3. Det skulle kunna vara så att det är en 3 och en 2. Men det känns också fel att sätta en 2 på Early Years 2. För att om jag sätter det
blir
på
någon... många 2 år, tänker du?
Ja, nej, men om jag nu, som man ändå måste göra, referera till sin omvärld. Om det finns andra skivor jag skulle sätta en 2 på, så är jag helt säker på att du tycker att Early Years 2 är bättre än de. Liksom så. Jag tror att jag bestämmer för en 3 på Early Years 2 och en 4 på Early Years 1. Tror jag. Hur tänker du?
Jag lutar nog ändå åt att vara lite hårdare där. Jag är inne på en 3 till Early Years 1 och en 2 till Early Years 2. För att jag tycker ändå att det finns
lite... Och därmed så avslutar den här podden. Tack för att ni har lyssnat. Nej,
Jag tycker ändå att det finns ganska gott om exempel på det som känns som utfyllnad på tvåan. Att här var materialet började ta slut, men man valde ändå att ge ut en tvåa. Och ettan har en del riktigt, riktigt bra låtar. Några av dem som jag inte har pratat om, som jag tänker att vi kanske får återvända till snart. Men även den har ju låtar som men kanske blir lite för långa, inte riktigt når hela vägen fram, men som finns med. Så att jag är nog inne på att det här, jag vill lägga in, det samlade betyget här blir en 3 på ettan, en 2 på tvåan. Men hade man kortat ner det här, nu blir det ju 90 minuters musik, men om man hade kortat ner det, så att det varit en volym med 45 minuters musik, då är det absolut varit beredd att sätta en 4 på
Jag köper faktiskt resonemanget helt och hållet, och det är just där man, men jag ändrar inte mina betyg för det,
nej.
För att jag köper resonemanget. Nej, men för jag tänker att framåt här under 70-talet, när vi lyssnar vidare, då tänker jag att men där kommer det komma någon toa för mig.
Jag tror jag vet vilken du tänker. Se om vi har samma. Det blir spännande att se.
Och eventuellt att det till och med skulle kunna vara en etta. Men jag tror inte det. Tror inte det. Utan jag tror att tvåa kommer att vara mitt liksom lägsta betyg. Det finns ingen skiva som är dålig med Tom Waits. Det finns möjligtvis mer eller mindre intressanta skivor med Tom Waits. Och då tänker
annars
jag
att, hade vi kanske inte gjort den här podden eller?
Precis. Nej, men och då tänker jag, när jag refererar till det och tänker så här, när jag tänker lite framåt, att den där skivan, den kanske kommer få en 2, då tycker jag att Early Years 2, den har jag mycket större behållning av att lyssna på.
Jag köper det resonemanget också.
Så får vi se, då kanske det är du som landar på en 1 här då, på någon.
Kanske, vi får se. Jag är tveksam. Jag tror, nej, det kommer jag nog inte göra. Som sagt, det är tydligt att vi inte är helt överens om hur vi tänker kring betygsskalan. Och jämför vi det bara med andra Tom Waits-skivor, eller är det betyg generellt? Men om vi snackar betyg generellt, då skulle jag säga att han har inte gett ut en skiva som är värd lägre än 2. Så, det skulle jag säga. Och han är ganska unik på det sättet. För att, jag tror nästan alla artister jag lyssnar på som har givit ut alltså så pass många skivor under så pass lång tid, har ändå ett par skivor som jag tycker är, om inte avskyvärda så nästan, men inte i fallet med
rejäla
Tom
dippar.
Ja, men riktiga liksom dippar. Ja. Men det har inte han riktigt på det sättet. Han har framförallt en skiva som jag tycker är betydligt tråkigare än andra. Jag kommer inte säga vilken nu, utan vi får se.
Ni kan se fram emot avsnitt när vi berättar, för jag kan misstänka att vi pratar om samma skiva här. Där vi då sitter och pratar om den skiva vi tycker är tråkigast.
Det kanske blir ett jättebra avsnitt.
Ja, kanske blir 5 minuter.
Ja. Kanske.
Ja. Fast vi hittar några saker att prata om i det också, misstänker jag. I alla fall.
Det tror jag också.
Jag tänker att lyssnarna kanske har insett att vi kan hitta saker och prata om på vägen, så att säga. Har vi några låtar? Vi pratar ju om att vi ska sätta, vi kommer göra en En Spotify, eller förlåt, en streaminglista. Vi ska inte säga något, vi är inte P3 här eller SR. Nej. Så vi behöver inte säga att det finns fler olika streamingtjänster, men det finns det ju, och man bör använda den som man själv vill använda. Så att, men vi kommer göra en spellista på en, gissningsvis så hamnar väl den på en plattform skapad av en svensk
grön.
Ja, ja, jag gissar det. Därför att det är den då ändå allra flest har, så att säga. Och den inte helt oslug, kanske har gissat sig till att vi avser något som, jag kan inte säga det, det börjar på S. Ja.
Peter.
Ja, just det, P. S, P, ja, och så vidare. Ja. Men vi kommer att avvakta lite med den listan så att vi inte lägger ut den med bara ett par, tre, fyra låtar på, för att det blir tråkigt.
Ja.
Och jag tänker att vi har ju sagt att vi ska välja varsin favoritlåt från skivan, som ska handla där. Jag tycker i det här fallet att vi kan välja en låt från varje skiva, för bägge skivorna är ändå så pass många låtar på. Det är ju 13 låtar på varje skiva. Så att jag tycker att vi kan räkna det som två olika när vi gör våran spellista.
Ja.
Och jag tänker att vi behöver inte här och nu tala om vilka låtar vi väljer, men
till listan.
Listan, ja, precis.
Men att vi pratar lite om vad vi har för favoritlåtar,
ja,
på
precis.
Skivorna. Är det så du tänker?
Så tänker jag. Och där tänker jag ju att jag kan ju nämna, ja, men jag tycker att Going Down Slow är väldigt bra. Jag tycker att I'm Your Late Night Evening Prostitute är bra. Had Me Girl, ja, men det är en,
den är här,
favorit. Alltså trots att den kanske är egentligen lite mycket tongue-in-cheek och skulle kunna ses som misogyn ifall man...
Ja, och den hade kunnat kortats en minut. Men, ja, men med precis. Alla dessa invändningar så är det ju ändå, det är någonting som jag ler ju varje gång jag hör den.
Ja. Och lite av samma typ är också Looks Like I'm Up Shit Creek Again för mig. Det är också så tydligt en glimt i ögat och någon slags lek med en genre. Men även Rockin' Chair tycker jag är jättefin. Och på ett sätt så kanske det är roligt att välja låtar som är atypiska för hans övriga karriär här. Det är ju ett val man måste ta sen. Att är det roligt att få in någonting av det vi har pratat om som från det spår han inte tog framåt. Men jag tänker inte berätta för att jag inte vet. vilken väg jag tar. Nej. Vad tänker du runt Öljers ett?
Ja, nej, men låtarna du har nämnt är jag ju enig. Jag är helt enig att det är låtar som sticker ut även för mig. Men sen är det två sådana spår som ju får andra versioner senare på Closing Time som jag vill nämna ändå. Och särskilt är det Ice Cream Man. För det är ett exempel på en låt som jag faktiskt tycker är bättre på Early Years-versionen än den betydligt snabbare och ännu jassigare versionen som ges ut på Closing Time. Den här är lite, den är långsammare. Pianospelet är, i brist på bättre uttryck, lite mer trevande sådär, som att han det hörs någonstans att han inte är helt hundra på
lite mer rudimentärt.
Ja, liksom. Men precis. Ja. Och på det sättet, och även Virgin Avenue är lite på samma sätt, att det är som att han nästan tänker ut det här pianokompet medan han spelar det, vilket gör att det blir lite, ja men det finns en, det släpar på ett annat sätt som jag tycker gör de här låtarna, jag tycker att det funkar väldigt bra i båda de fallen. Så även om det är demoversioner som är på väg att liksom växa fram, så tycker jag att särskilt Ice Cream Man är faktiskt bättre i den här versionen än den vi har på skiva.
Vilket leder mig över till Oliers 2, för där kanske jag är inte riktigt säker, men jag kanske tänker likadant om den första låten som inleder den skivan, Hope I Don't Fall In Love With You, som ju är en, det är väl en Tom Waits klassiker.
Fin låt.
Fin låt.
Går inte säga något annat.
Nej, och att den kanske jag tycker är ännu bättre i den här tappningen. Så att den är ju definitivt en contender för mig. All 55 pratade vi om. Men på tvåan tycker jag. Jag tycker om Mockingbird och Blue Skies. Shiver Me Timbers tycker jag är ju en jättefin låt. Och den kommer dyka upp på en skiva också. Men det blir ett par skivor framåt i tiden. Fram till The Heart of Saturday Night. Som den dyker upp. Please Call Me Baby tycker jag också är fin.
Ja, jag gillar den också.
Bra grejer. Här är det ju på skiva nummer två, så tycker jag lite tydligare att man förstår vilken riktning man är på väg till.
Ja, det är det ju.
Förebådar liksom, de lite jassigare. Det jassigare hållet han går mot skulle jag säga. Men det kanske också är för att det är så många av de låtarna, som sagt, på Lears 2 är det ju, där är de merparten av låtarna ges ut på senare skivor, och då har man dem i huvudet också samtidigt på något vis. Mm. Medan de här andra på Lears 1 som inte ges ut igen, där behöver man ju bara tänka på den. Vad tänker du om Lears 2?
Jag tycker för mig är den jättesvår av den anledningen, och det var därför jag gav den en 2 i betyg också. Att den består ju till väldigt stor del av låtar som sen ges ut på officiella skivor. Men i det här fallet så tycker jag ju att versionerna på skivorna är ju bättre. Vilket gör det svårare att välja ut något som verkligen sticker ut där. Men jag säger ändå Nobody, som ju faktiskt också ges ut sen i en annan version. Men den tycker jag sticker ut här. Jag tycker den är fin i den här versionen. Jag är inte säker på att jag skulle säga att jag tycker den är bättre än den som kommer på Night Talks, är det va?
Ja, precis. Så där är ju också tydligt att det här är demo som man återanvänder. För den blir då tre eller fyra skivor in i hans karriär. Liksom. Så att den får ligga och mogna någonstans. Under det att han gör de övriga första skivorna.
Men den tycker jag om i den här versionen. Och men många av dem du har nämnt också. Det är bra låtar, men jag är nog beredd att säga att jag tycker att de är nog i samtliga fall, förutom möjligen Nobody, så tycker jag att studioversionerna är bättre.
Ja, men det här summerar väl också det här vi kommer fram till här på något sätt, att vi kanske då bägge två sätter Lears 1 lite högre än en Lears 2. Och ni får leva, ni som lyssnar, ni får leva i spänning och ovisshet då, tills vi väljer att publicera den här första listan, för att höra vilka låtar var det som faktiskt hamnade på den där spellistan. Det är väl en cliffhanger som heter duga.
Det är många där hemma nu som knappt kan bärga sig.
Ja, precis. Och så får de vänta. År, tänkte jag säga. Nej,
troligen i år.
Ja, och jag inser också nu att någonting vi inte har pratat om är hur ofta vi avser att den här podden kommer ut.
Ja.
Och vår målsättning är ju att den görs ett avsnitt i månaden.
Ja.
Är vår målsättning. Vi har ju trott eller ej, men vi gör annat än att lyssna på Tom Waits. Göra poddar tar ändå en liten stund. Själva inspelningen är ju roliga. Eller förberedelsen i det här fallet är bara lustfyllda.
Ja.
Men det är förberedelser som behöver göras i alla fall på något vis.
Så en gång i månaden, och med undantag ibland att det kan komma tätare än så.
Precis, och det kanske blir något kortare specialavsnitt av någonting, eller något vi kör en liten annan vignett på något vis. Och tanken är att avsnitten ska bli ungefär en timme långa. Och det var ganska precis där första avsnittet hamnade. Och nu är vi inne på att spela in strax över en timme. Får vi se om det är någonting som klipps bort här. Men vi ligger på ungefär en timme här redan nu. Och de här avsnitten, avsnitt 1 och avsnitt 2, de spelar vi in direkt efter varandra i en sittning, och det var men ska vi ta avsnitt 2 eller ska vi vänta med det? Och jag tror att, eller i alla fall jag tänkte lite grann att, men jag undrar om, nu har man pratat så mycket och pratat ut så mycket, så har vi att fylla upp det till ett långt avsnitt här nu om Lears 1 och Lears 2, och det hade vi ju bevisligen.
Ja, ja, det hade vi. Och ja, egentligen så har vi bara tagit en kort paus. Ätit en varsin banan. Det är det vi har, det, yep, det vi har gjort mellan avsnitt 1 och 2.
Yes.
Och vi men har, det gick. Det, ja, gick.
Vi har ställt oss utanför nu. Det här spelas in på en av de här dagarna i juni som är väldigt, väldigt varma. Men det var lite molnigt, det hade fallit lite regn utanför, så vi fick en liten, nu känner jag att jag har en liten svetthinna i pannan, nu ska jag se om jag kan få bort den när vi är färdiga, ja, med det här.
Jag har en lätt känsla av en huvudvärk som är på väg också, ja, så jag tror att det är bra att avsluta här, ja, faktiskt. Det...
Då rundar vi av där och tackar er som har orkat följa med under det här samtalet.
Särskilt ni som har lyssnat utan att känna till Beatles och Rolling Stones, det tycker jag.
Ja. Och vi hoppas att ni helt enkelt har stått ut. Så. Tack ska du ha, Fredrik.
Tack ska du ha, Peter.
Mm. Nästa avsnitt blir första riktiga skivan.
Ja.
Closing
det blir
time.
Spännande.